Vad har en rik arvtagerska från ett spritimperium, en skådespelerska från tv-serien om Stålmannen som tonåring och en volleybollplan gemensamt? Ja, det enda svaret i dessa dagar är tyvärr detta. De har alla spelat en huvudroll i en sexsekt. Jag beklagar användningen av detta kvällstidningsord, men jag vet faktiskt inte vad man ska göra när man ska beskriva historien om sekten Nexium. Jag heter Augustin Erba och du lyssnar på Studio D. Det lät ju som en tv-serie när jag berättade vad dagens avsnitt ska handla om, och denna fruktansvärda historia som ni snart ska få höra allt om har, ja, förstås redan blivit tv-serie. Det är ju trots allt 2020. Jag säger välkommen till DNs reporter Evelyn Jones som har skrivit för Dagens Nyheter om Nexium.
Hej och tack.
Evelyn, innan vi går över till den här sekten så måste jag bara berätta för DNs lyssnare här att du inte alls är i Sverige utan du är i Oxford på ett väldigt fint stipendium.
Precis, det är jag faktiskt.
Och hur trivs du i Oxford?
Det är ett väldigt härligt ställe. Nu, trots att i dessa tider är det väl inte så som det brukar vara, så är det ändå härligt att vara i Englands akademis högborg.
Det är sällan som jag blir avundsjuk på mina kollegor, men när jag hörde att du skulle till Oxford, då blev jag avundsjuk.
Ja, men,
men nu till dagens ämne, Nexium. Ska vi ta det från början, Evelyn? Vad är Nexium för någonting?
Ja, vad är Nexium? Det är ju en snårig historia får man ändå säga. Nexium är då en grupp som började som en självhjälpsgrupp kan man väl säga på något sätt. De sålde ganska dyra utbildningar till bland annat typ chefer, att de skulle bli bättre, att man skulle kunna bli bättre chefer, att man skulle kunna utveckla sig själv och på pappret liksom, ja, men en grupp för självutveckling. Men sen så blev ju det här någonting annat ju längre tiden gick. Jag pratade ju med en eller två av dem som var med i den här sekten. Sarah Edmonds är en av dem som också var med och liksom spräckte den här gruppen och berättade vad som pågick egentligen. Hon berättade då att det fanns ganska mycket varningssignaler väldigt tidigt, men att man liksom lärde sig i den här gruppen att man skulle utvecklas som person och därför så skulle man liksom inte ta fasta på sina egna instinkter, utan ifall man var rädd så skulle man liksom trycka bort det, för då man skulle inte vara ett offer och så vidare.
Vänta, om jag förstår det här rätt så är det liksom så att jag går alltså med i sekten för att jag vill bli en bättre människa, och sen så när då jag blir uppmanad att göra någonting eller säga någonting eller vara med på någonting som jag då tycker känns jobbigt eller dåligt, då är det liksom ett tecken på att jag inte är en bra människa ännu, utan att jag behöver liksom utvecklas. Har jag förstått det?
Exakt, att du behöver fler kurser, du behöver komma längre för att du uppenbarligen inte den här människan du skulle kunna vara om du är rädd för de här sakerna som du uppmanas att göra.
Men jag måste också fråga, för att som jag nämnde här i inledningen, sådana här sekter är ju inte gratis att starta från början. Det fanns en rik arvtagerska som också var hade någon slags inblandning i sekten. Kan du berätta lite grann om vem det var?
Ja, exakt. Det var ju då två systrar, Bronfman-systrarna, som då har mycket pengar efter sin far, som han håller på med sprit på något sätt.
Ja, Seagrams tror jag det var, den här jättestora spritkoncernen då som är alltså jättestor.
Ja. Ja, och de gick ju in då i den här gruppen och la in extremt mycket pengar i den här sekten då. Som, anledningen till att jag har liksom svårt att kalla det för sekt är för att de så länge inte kallade sig för en sekt utan för en liksom organisation. Så det är liksom de senaste åren som det verkligen har kommit fram att det är på alla sätt liksom en sektliknande organisation. Även om det fanns ju ingen religion eller något sånt där. Utan bara den här Keith Raniere's som var grundaren, hans liksom lära. Det som är lite spännande här är att det är liksom inte en religiös sekt, utan det är liksom en självhjälpssekt på ett konstigt sätt. Liksom.
Ja. Och hur länge har den här sekten liksom funnits?
Ja, men jättelänge, men sen mitten på 90-talet när han då grundade den här gruppen. Om man ska förklara lite mer då vad gruppens liksom, vad det konstiga var från början, eller man ska säga, det som folk som gick in i den här säger är att man skulle liksom stiga i graderna. Så det är sådana saker som de gjorde som man väl själv kan tycka att det är lite sektliknande. Är liksom att de hade sjalar de skulle ha på sig. Och så fort, när man kom till nästa nivå, vilket då också kostade jättemycket pengar, då fick man liksom en ny färg på sin sjal till en stor ceremoni och så vidare.
Ja, men det är ungefär som graderingen inom karate eller inom militären och så.
Ja,
ja men, det, ja. Men nu har du ju ändå dragit några saker som att det var jättedyrt, man skulle stiga i graderna. Det fanns två rika arvtagerskor till och med bakom detta. Men det här gick överstyr på ett sätt som man inte kunde förutsäga. Och vi ska lyssna på en skådespelerska, India Oxenberg, och höra vad hon har att säga.
Was a trap. And it was a ploy for Keith to enslave women for his own sexual desires. The relationship took a different turn and became sexual when I was commanded to do a seduction assignment. That was the beginning of continual sexual abuse. And I didn't see it as that at the time.
Hon berättar här hur hon fick någon slags sexuppdrag och att det blev starten på ganska fruktansvärda saker. Och vi ska snart reda ut om man får göra sånt här ostraffat. Spoiler, det får man inte. Vi är strax tillbaka. Vi pratar om sekten Nexium med Evel Jones på Dagens Nyheter och har precis rätt ut vilka som var med i sekten. Och det var människor som ville bli bättre människor, för det var någon slags självhjälpssekt. Och rika arvtagerskor och också filmstjärnor, eller hur, Evelyn?
Mm. En av dem som liksom nu har blivit har en väldigt framstående roll i den här sekten är ju Allison Mack, som är en skådespelare som är... var med i den här serien Smallville.
Har du sett Smallville? Även?
Jag har faktiskt inte gjort det.
Nej, men jag har sett Smallville eftersom jag är en person som har ibland lite för mycket tid att ägna åt dumheter. Och i Smallville, som ju handlar om Stålmannen som pojke, eller som tonåring, det är ju en college-serie, där har Allison Mack samma yrke som vi. Hon är nämligen journalist på den intressanta tidningen som drivs på Stålmannens college.
Och titta, ja okej, okay. Ja precis, hon då i alla fall, hon gick ju med i den här gruppen och blev liksom en väldigt viktig del i gruppen. Och även India Oxenberg som vi hörde, som pratade här i det här ljudklippet vi hörde. Det finns en dokumentärserie just nu på HBO där de följer just India Oxenbergs mamma. Bland annat när hon försöker att få henne att förstå att den här gruppen är liksom en sekt. Det som då India Oxenberg pratar om här, det är en grupp i den här gruppen som de kallade för DOS, som var en kvinnogrupp då. Men den gick ut på att kvinnor skulle vara slavar till varandra. Och längst upp i den här hierarkin så fanns då grundaren Keith Raniere, som hon... I det här klippet då berättar de hur hon har fått ett förföringsuppdrag. Att hon ska förföra honom helt enkelt. Och det var sådana här grejer som liksom, framförallt lite senare i gruppen började ta allt mycket större plats. Att så här, människor blev tillsagda att för att få den här utvecklingen som de ville ha så var de tvungna att helt enkelt ligga med grundaren. Liksom. Utan att... Ja, de andra visste ju inte om att det här pågick. Så att många som var med i den här gruppen tänkte fortfarande att det här är ju en grupp för min personliga utveckling. Men i bakgrunden fanns det här med sexuppdragen med den här grundaren.
Ska vi ge oss in lite i kanske de mest kränkande sakerna som inträffade? För kvinnorna skulle inte bara ha sex med den här grundaren, utan de skulle också signalera sin tillhörighet i den här gruppen. Hur då?
Exakt. Den här gruppen då som har blivit liksom det riktigt, det värsta kan man väl säga i den här sekten. Där från början, för att gå med i den gruppen så var man tvungen att ge ifrån sig collateral, som de då kallar det. Som är liksom, det kan vara nakenbilder eller någonting som man ska ge till den som bjuder in en i gruppen. För att visa att man verkligen vill vara med. Men det gjorde ju då sen att, alla, att många av de här kvinnorna inte kunde ta sig ut, inte kunde göra någonting annat eftersom de visste att de här till exempel bilderna då fanns i någon annans ägo. Och en sak som de då gjorde var ju att de brännmärktes. Utan att veta om det så togs de, eller utan att veta vart de skulle så togs de till någon person i gruppens hem. Och där fanns det en person som då brännmärkte dem. Och det skulle vara för att visa att de tillhörde den här liksom, utvalda gruppen av kvinnor. Och det som de sen då upptäckte var att den här brännmärkningen som de hade gjort var i form av grundarens initialer. Vilket ju de inte för det första hade förstått att de skulle brännmärkas alls, men absolut inte att de skulle brännmärkas med hans liksom, namn. De var brännmärkta liksom, i ljumsken kan man säga.
Ska vi konstatera att det var tragiskt för de här kvinnorna att bli utsatta för detta och ta oss in i huvudkaraktären.
Ja.
Den här sektgrundaren. Vem är den här Keith?
Ja, Keith är ju en person som enligt sig själv då är han ju ett geni, och enligt många av de här människorna i gruppen som också såg honom som ett geni liksom. Han startade då Nexium på 90-talet och innan det kom han ifrån ett ganska framgångsrikt men företag som han själv också hade grundat, men som också liksom åkte dit på att vara någon slags pyramidspel, vilket senare Nexium också, förutom att vara en sexsekt, tycktes också vara liksom ett pyramidspel. Han är liksom en karismatisk person som får mycket följare. Han har liksom, han berättar om sina läror på ett sätt som får folk att lyssna, så att många, och liksom många av de här människorna som går med i gruppen blir ju på ett sätt besatta av honom liksom. Man vill verkligen ha hans uppmärksamhet, och det är väl därför man går med på mer och mer grejer. Och han själv liksom vill gärna berätta om vilken ödmjuk person han är. Jag pratade innan om de här banden de hade runt halsen, och han hade ett vitt band för att signalera att han var en liksom ödmjuk tjänare typ till de som var med i gruppen. Men där innanför fanns det ju såklart då en person som styrde det här med järnhand, och de som redan ganska tidigt i gruppens historia inte längre ville vara med eller gick ut och berättade om vad som pågick där, de blev ju extremt utsatta för liksom Keiths ilska och hämndbegär för att ingen skulle liksom förstöra hans grupp som han hade byggt upp.
Man kan se den här dokumentären på HBO som heter The Vow. Vad ska man översätta det till? Med löftet kanske, eller liksom troheteden kanske är väl en bra översättning. Och där ser man hur han går omkring med sin hästsvans och lite ganska pinniga ben. Och jag säger det därför att man får se dem en hel del eftersom man går omkring i kortbyxor på en av de mer oväntade ingredienserna i den här sekten, nämligen volleybollplanen. Evelyn, hur kom volleybollplanen in i spelet?
Ja, alltså Keith samlade då, det han kunde göra är att han samlade människor på jättekonstiga tider. Så liksom kvinnor framförallt då, som har varit med i sekten berättar att ja, men han kunde ringa dem 2 på morgonen och bara, nu ska vi ta en promenad. Men det han gjorde framförallt var att han hade såna här volleybollmatcher på kvällen. Dit liksom de som var liksom väldigt inblandade i sekten, alla kom dit för att alla ville träffa Keith. Och det var där man hade chansen att liksom verkligen få umgås med honom. Det för att han gillade volleyboll helt enkelt. Och då fick alla andra också snällt gilla volleyboll.
Och då återstår egentligen bara en fråga, och det är hur det gick för vår sektledare. Det svaret ska vi få nu ifrån en amerikansk åklagare.
Just a few minutes ago, Keith Raniere was sentenced to 120 years in federal prison. When justice catches up with you as it did today, it is severe. Keith Raniere will not be able to victimize people anymore.
Och där hörde vi Seth Ducharme som nu har satt ledaren för sekten Nexium bakom lås och bom i 120 år. Tack så mycket Evelyn Jones för att du var med oss. Ljudillustrationerna kom från ABC News och Global News. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakai, exekutivproducent Augustin Erba, jag alltså. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Vi hörs igen.
Play.